Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset. Så det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare. Och vi ska vara ute där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 216. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman.
Hej!
God dag, god dag.
Hej, hej, hej. Hej. Det är inte mycket till sommar för tillfället. Den kommer av sig ganska kraftigt. Redan nästan när vi pratade senast hade den kommit av sig.
Exakt. Ja, men då är det bra så man kan sitta in och podda istället.
Ja.
Ser lite lovande ut för komma helgen och kommande vecka. Eller?
Ja, det gör det faktiskt. Det var en väldigt fin vädermässigt fin kväll i måndags när MFF mötte Norrköping.
Så att, det var blå himmel och
helt värdelöst.
Egentligen väldigt goda förutsättningar för att spela fotboll överlag. Det är liksom sådär milt och skönt. För, alltså man blir, det är jobbigt att spela fotboll när det var som det var i slutet av juni.
Ja.
Tyckte man också kunde se det. Spelet blev lidande mot slutet. Så, men här borde du upplagt för mer frenetisk fotbollstaktik.
Det är väl klassisk svensk sommar, är det inte det?
Ja.
Jag hade bortsett från omständigheterna naturligtvis, men rent vädermässigt.
Jag hade igång en isländsk lagkamrat som tyckte det var perfekta förhållanden varje år när vi gick på gräs i början av april. Jag tyckte han, då var det lagom varmt.
Det blev lite och så
hör ni, sedan vi hördes senast så har ju MFF faktiskt spelat 4 matcher. Det är lite bökigt att få ihop här under sommaren med semester och annat. Men
ja, det var lite jobbigt att fotbollssäsongen drar igång precis i semestertid.
Ja, det var faktiskt dåligt planerat.
Ja, precis.
Det är lite bökigt. Ja. Och sen är det ju som vi kanske ska påtala att vi ses ju fortfarande virtuellt.
Ja.
Vi jobbar hemifrån.
Därav.
Vi gör vad vi kan för att få ut den här podden.
Ja. Men MFF har ju i alla fall då vunnit hemma mot Djurgården med 1-0, förlorat borta mot Elfsborg med samma siffror. Därefter besegrat Mjällby efter straffar i cupsemifinalen på bortaplan. Samt spelat 1-1 hemma mot Norrköping. Och det är ju på något sätt enklast att börja i slutet. Men alltså finns det något, jag tänkte börja och höra om ni har någon övergripande tanke från de senaste veckorna kring MFF och MFFs spel och prestationer.
Ja, det är väl att förlåt, kör du Fredrik?
Nej, det stora är väl att man det är väl den spaningen som de flesta gör, tänker jag, att det MFF gör ju inte tillräckligt med mål. Det är ju, sen vi pratade senast, alltså i juni, så har Malmö FF gjort 2 mål. Och det är alltså 3x90 plus 1x120 minuters fotboll som har spelat. Jag räknar ju inte med straffarna då i straffläggningen där mot Mjällby. Det är ju ändå, det går ju liksom att hitta förklaringar enskilt i varje match, och det verkar MFF göra till väldigt stor del, att man liksom, ja, mot Djurgården var det si, mot Elfsborg var det så, och mot Norrköping var det på ett tredje vis. Men det är ju också ett mönster om man liksom tar ett steg bakåt och ser på det, att MFF, det är ju ett stort problem för MFF, för nu håller det ju faktiskt på att kosta, det kan ju faktiskt kosta ett allsvensk guld redan under sommaren om man faktiskt inte får ordning på detta.
Ja, det konstiga är ju att om man tittar på de här 4 matcherna så är de speglar ju den här tiden. Det är ju väldigt olika prestationer.
Mm.
Någon är okej, någon är bättre, någon är där man kämpar sig till segern upp i Mjällby nu till slut. Men samtidigt så tycker jag att vi kommer väl att fördjupa oss under den här diskussionen. Men det är vissa saker som upplever som att alla människor ser, men som MFF på något sätt vägrar att utåt i alla fall kommentera och prata runt, utan man hittar bara bortförklaringar hela vägen. Och den stora är naturligtvis det här med så lite mål, men också att man inte bara det, utan att man skapar så väldigt lite chanser. Alltså att man i flera par matcher har spelat väldigt bra fram till sista tredjedelen, och sen så vet jag ärligt talat, jag ställer samma fråga som många andra, vad är det egentligen man vill sen? Det är mycket inlägg som inte har någon adress, det är väldigt få skott, det är få djupledslöpningar, få saker som händer in i straffområdet. Så det är ju en spelidé och inte spelprinciper, tror jag många efterlyser.
Alltså det som jag framförallt har funderat på är ju något som jag tycker syns väldigt tydligt, inte minst i omställningsspelet när MFF vinner boll på motståndarnas planhalva, vilket de ju faktiskt gör ganska ofta. Just den delen såg ju väldigt bra ut mot Norrköping. Men det är ju att i de här omställningarna så ser det verkligen inte ut som att spelarna vet vad de ska göra.
Nej.
De rinner ofta ut i sanden. Det bara stannar upp. Spelare springer på samma ytor eller springer inte alls. Jag förstår inte riktigt hur... Nej, jag vet inte. Den delen känns inte alls intränad. Det finns ingen som tar... Det tar för lång tid. Ingen som gör... Det sitter inte i ryggmärgen någonstans.
Ja, det är väl ett av mysterierna. De enda som slår de passningarna djupt, det är dessutom, tycker jag, det är ju egentligen Anders Christiansen och Arne Lachmulhodzic. Annars är det ju väldigt mycket sidled och avvaktan, och nu senast Fouad Bachirou som bara slår bort passningar helt oförklarligt. Så den här ojämnheten är väldigt märklig, för man säger när de väl får till en kontring, då blir det ofta farligt och det ser bara ut när de väl funkar, men det är ju så väldigt sällan det gör.
Ja, de leder ju sällan till... Alltså, jag menar, när de har bollen, så känns det ändå som att det är ganska tydligt vad de vill göra. De söker passning upp i mitten från backlinjen är alternativt. I alla fall mot Norrköping en boll ut på kanten från Christiansen. Men det är ju sen när de har fått upp bollen där, vilket de liksom lyckades med ganska ofta sen. Sen är det ju liksom som att det är slut på planen. Sen ska man improvisera sig fram därifrån. Och målet ju, där som ju Sören Rex gjorde väldigt bra, men det var ju också liksom flipperspel i straffområdet där man försökte sig på någon sorts improviserat växelspel på en kvadrat som var 7-8 kvadratmeter. Liksom.
Mm. Men det är väl lite så. Jag tycker aldrig man har hört Jonathan Thomasson kanske säga det sådär, men Anders Christiansen pratar ju mycket om det där snabba kortpassningsspelet framför mål, och att det kommer ta lite tid innan det sitter då, så att säga. Och så det där är väl lite så som MFF, där tycker man ju ändå att där tar de sig till en farlig zon, och där har de rätt spelare som är den farliga zonen, som är Rex och Christiansen, är ju de två spelarna som funkar bäst med det spelet. De klarar ju av det, medan spelare som Jo Inge Berget och Marcus Antonsson är ju inte, deras styrkor kommer ju inte fram när det ska spelas kortpassningsfotboll centralt, utan de vill ju ha bollen på one touch i straffområdet och smälla till liksom, alternativt löpa i djupled och få med sig bollen. Så det är ju inte deras typ av fotboll riktigt.
Jag kan väl tillägga att jag tror att Ola Toivonen passar i det spelet också.
Ja, absolut, det gör det. Och det var liksom, jag tyckte MFF startade ganska intressant mot Norrköping. Man kände liksom att det här är väl kanske... Där är väl den kanske starkaste elvan då, på flera sätt. Kanske inte backlinjemässigt då, det är inte det optimala att ha så mycket skadade spelare där, med att Lewicki får gå ner då. Även om han inte gjorde bort sig på något vis. Liksom. Men det känns som att ha Toivonen strax bakom Christer Thelin, liksom, det ger ju en jäkla tyngd.
Fördelen med att Lewicki går ner är att det blir naturligt att man måste ha in en annan typ av mittfältare. För att,
ja,
jag har ett av bekymren innan att han och Bachirou har trampat på varandra lite grann.
Mm. Ja, men tidigare tyckte jag att MFF kanske varit lite statiskt i sitt anfallsspel. Eller liksom, kanske inte statiskt, men kanske lite lättberäknat. Så var det lite svårare att få grepp om dem. Och det är väl det här någonstans visar sig att man använder sig av spelprinciper snarare än formation då. Att det visade sig kanske lite mot Norrköping att ja, men det kunde vara 4-4-2 ett tag och sen så kunde det liksom vara 4-3-3 ett tag och sen 4-2-3 ett tag. Alltså det varierade ganska mycket och i början var ju också bra i framförallt i uppbyggnadsfasen då. Fram till att man ska göra det där som fotboll för Malmö FF del dessvärre går ut på att göra mål.
Men det som förundrar mig också, det är ju den andra delen av det här offensiva spelet, det är de fasta situationerna. Det blev väl bättre ett tag i fjol, om jag minns rätt. Men i år tycker jag det känns som att man är tillbaka till någonting som överhuvudtaget inte fungerar. Och det är klart att det finns tankar bakom vad man vill göra, men jag vare sig frisparkar där det är skottlägen eller hörnor och frisparkar där det är inläggslägen. Jag ger ju ens en tillstymmelse till målchans. Det är ju inte ens nära målchans. Om jag ska på något sätt illustrera det så vi pratar korta hörnor ibland. Det blir ganska märkligt när man vet att när det blir ett inkastläge då vet vi att 9 fall av 10 så kommer Knutsen att kasta långt. Medan när de får en högerhörna så är det 2 gånger av 4 som Jonas Knutsen knatar över hela jävla planen bort till hörnflaggan för att slå en kort boll till Anders Christiansen. Jag förstår liksom inte riktigt logiken i det hela. Och var man vill komma. Man har faktiskt inte utdelning på någonting. Inkast är väl det enda man har haft utdelning på egentligen.
Jag tycker, nej, utdelning har det inte varit för. Jag tycker, jag får säga att en del av de här korta hörnvarianterna ser rätt så bra ut. Det är inte så att det öses in i målen på långa hörnor heller.
Nej, men det jag hoppas säga, jag efterlyser knappt mål. Jag efterlyser i alla fall målchanser. Att det finns, att Malmö spelare är först på bollen, men det nickas bort konsekvent. Och fortfarande faktiskt lite grann som även tidigare blev det rätt så ofta kontringslägen för andra laget istället.
Ja, det är ju ett större bekymmer för ett lag, det får man ju säga.
Men sen om man vänder på steken då ska vara positiv så tycker jag väl att bakåt så har det ju sett väldigt stabilt ut egentligen. Sen kan man väl säga att man kan säga att hitta enskilda misstag vid flera av målen som har fallit. Men det ser ju stabilt ut och det stora utropstecknet där är väl att Jonas Knutsen tycker jag har vuxit på varje match. På ett sätt som inte jag trodde. Jag trodde ju mer på Safari där.
Men ser ni någonting, Fredrik, har du sett något annat eller någonting i spelet som har gynnat Knutsen eller är det bara liksom förtroende från tränaren som har fått honom att lyfta?
Ytterbacksrollen i år är ju en mer renodlad, klassisk ytterbacksroll. Och jag tror att det passar honom bättre. Hans speltid kommer nog mer till sin rätt där. Han kan löpa ganska hårt längs kanten och överlappa och sådär. Han kan väl göra det under en längre period i matchen än vad Safari kan göra som ändå har liksom renoverat sin spelstil med åldern. Tycker att Safari passade oerhört bra i den förra spelstilen där han faktiskt också kom upp då även som mittback då, eller en av de här 3 mittbackarna. Sen handlar det ju förstås om förtroende från tränaren, det är väl det allra, allra största såklart. Han får spela, det fick han ju knappt göra innan liksom. Och sen också är det väl lite så att Safari har ju inte riktigt tagit chanserna när han har fått dem.
Sen om vi pratar om backlinjen då så är det klart att vi vill alla fastnat för Anel Ahmedhodzics utveckling som jag tycker att han fortfarande är lite äventyrlig i vissa brytningar men inte minst hans uppspel är ju fantastiska och han har ju vuxit jättemycket defensivt också. Det är en, man ser hur snabbt det kan gå från lovande spelare när chansen kommer om man tar dem på rätt sätt.
Det är intressant med Anel Ahmedhodzic, det har ju blivit färre av de här spektakulära brytningarna. Han inledde väl hemma mot Mjällby med att liksom göra någon slags Hussein på Wembley-match nästan och glidtackla. Men det är ju inte att han inte gör det lika mycket längre. Det betyder ju snarare att han är bättre i positionsspel, att han står mer rätt. Han behöver inte kasta sig lika mycket för han står rätt. Och, ja, det är kul att se en mittback som är så spelande liksom. Det hade varit häftigt att se honom ihop med Rasmus Bengtsson också. Det känns som att då har MFF 2 oerhört bra passningsfötter längst bak. Men det var det jag skrev det efter Djurgårdsmatchen. Att jag tyckte att var det som man får äta upp det, eller tänkte borde jag omvärdera den där tiden tala för MFF då, i och med att man har satt sitt försvarsspel så himla bra. Alltså även uppifrån Isak Hesetilin som jobbar stenhårt och kan hålla uppe laget. Och det är så himla viktigt att ha den grunden. För det är ett problem att MFF har släppt in mycket mål på fasta såklart. Men det är ändå någonting man kan jobba med. Det är lättare att putsa bort det tycker jag än att man liksom i spelet går bort sig. Till exempel AIK har gjort. Det är mycket, mycket svårare att rätta till så att säga. Och det tycker jag talar för att MFF, nu kan de verkligen fokusera på offensiven, men det är där någonstans som skon klämmer tycker jag, för jag får liksom inte riktigt grepp om direktiven, och jag tycker att dessutom så MFF tappar så i slutet, de har tappat mot Häcken och de tappade alldeles innan paus mot Elfsborg och nu igen där på slutet, och de skaffar sig inte marginalerna för att vinna, och jag tycker att det är liksom, jag vet inte riktigt vad Jon Dahl Tomasson vill åstadkomma i slutet med de här byterna han gör. Eller kanske snarare byterna han inte gör. För två byten hemma mot Norrköping. När MFF säger att de har den bredaste truppen och det med rätta då. Jag kan inte riktigt köpa det. Och jag tycker man liksom signalerar lite grann att man vill lämna över initiativet. Nu hade Bachirou ingen stor match mot Norrköping på något sätt. Men MFF blir ju inte bättre när man tar in Bonke. Man får inte tillbaka det initiativ som man har tappat ganska kort där innan. Hade det inte varit intressantare då att se Rakip liksom, en spelare som vill ha bollen och kan ta tag i bollen och jag håller med liksom åstadkomma något med den?
Bonke är ju en väldigt speciell spelare och väldigt ojämn. Och han kan ju närmast skapa lite, vad ska man säga, oreda snarare. Liksom.
Det tyckte jag han gjorde när han kom in mot Mjällby också.
Han som har lagat pressa på sig. Ja, jag håller med. Det som var, Malmö hade ju ändå 120 minuter i benen mot Mjällby i kuppen. Och de har ju pratat så mycket om att man ska använda den breda truppen. Och det har ju varit lite olika filosofier. Men andra lag som inte har valt att rotera så mycket har ju gått bättre. Och det kanske är också en anledning till att Malmö inte hittar det offensiva spelet, så att man har ändrat så mycket. Men just i den här matchen så kändes det väl verkligen...
Skruva listan upp tärnor.
Ja, förlåt, Ulle.
Det är inte bandytärnor som du har.
Nej, det är helt vanlig. Försök få lite semesterkänsla här uppe.
Nej, nu blir det ju på något sätt så omvänt i den här matchen mot Norrköping, där man ändå var så tydligt att man tappade initiativet, att man inte gjorde trippelbyte med en kvart kvar och skickade in en massa nya friska ben som kunde springa. Så att förlåt, den matchningen kändes lite märklig, det gjorde de faktiskt.
Ja, men för det är något som jag återkommit till också, det här med att man inte skaffar sig marginalerna som behövs. Visst, alltså här, man kan säga att alltså, det blir ju liksom, det känns som att historieskrivningen blir lite så här, ja, vi gjorde allting rätt men slappnade av lite på slutet. Men man kan inte riktigt säga så. Jag tycker det är lite, om analysen inte sträcker sig mer än så, då kommer MFF fortsätta att tappa poäng på slutet. Alltså, man måste ju också titta, jag tycker det handlar om vilket mindset man har när man leder med 1-0 och matchen tickar in sista halvan. Jag tycker MFF inte har utstrålat tillräckligt med hunger. Det kommer ju framför allt från bänken, det här att vi ska fortsätta ösa på framåt. Vi ska göra 2-0 i den 60:e minuten och 3-0 i den 70:e minuten för att vi ska döda den här matchen. Och man kan ju jämföra då med Norrköping, som om man tittar på deras match, för det blev ofta att det var bara MFF på plan. Det liksom, matchanalysen handlade enbart om vad MFF gjorde och inte gjorde. Det var där matchen. Det var liksom upp till MFF för den här matchen skulle sluta. Men det fanns ju ett annat lag också på plan som tog sig an den här matchen så som man verkligen inte brukar, och hamna alldeles för lågt ner i plan och blir ju till stora delar utspelade av MFF för första halvlek. Men sen så förändrar ju Norrköping matchen med byten och med ett annat tänk. Och sen tar man ju faktiskt över för att man vill gå framåt. Och det är ju anmärkningsvärt att MFF inte gör det på sin hemmaplan med byten. Alltså... Jens Gustafsson förändrar ju den här matchen till Norrköpings fördel. Och det har ju MFFs tränare också chans att göra. Man pratar ju om att man ska, det har ju pratats om hela våren här, hur man ska liksom spela den här anfallsfotbollen och man ska vara hungrig och så vidare. Men jag ser ju inte den hungern i MFFs sista halvtimme mot Norrköping.
Nej, och det som man ser, eftersom det inte är någon publik på matchen nu, så man hör väldigt mycket, så var det väldigt tydligt att någonstans där i 65:e minuten så Jens Gustafsson skriker alltid mycket, men han ändrade tonlaget timläget och han flyttade upp laget som man hörde det. Och han drev på ett sätt som var väldigt tydligt, alltså just som det Fredrik är inne på, att förändra matchbilden. Att man väldigt medvetet la i en växel till. Det kändes verkligen så.
Slagercoachning, att man går upp en oktav i slutet av sista refrängen.
Men jag skrev ju efter den matchen då, och jag kan inte låta bli att reflektera om det är nu man verkligen ser att Markus Rosenberg saknas väldigt mycket. För det finns, alltså Anders Christiansen är all ära, men han är inte samma ledartyp. Han är inte den som i det läget tar två frisparkar och markerar. Ja, det gör han, för han åker på en del. Men Rosenberg kunde göra det så väldigt tydligt. Liksom, att nej, nu är det stopp. Nu skärper vi. Nu lyfter vi upp det här. Christiansen är ju den som är närmast att vara den ledaren. Men han är ju inte riktigt där. Det är han inte.
Nej.
Men det är ingen av de andra som tar dem. Skulle du kunna tänka mig att Toivonen kan ta dem på sikt kanske?
Ja, för det är ju lite så också. Man ska ju inte... Om man vill göra den sortens markeringar så är det ju bra om man kan göra det högt upp i banan.
Ja.
Man ska inte göra det utanför eget straffområde.
Nej, och det måste vara det här jag tänkte. Det är inte bara att man ska söka frisparka, utan det är hela ens kroppsspråk. Och ja, som Fredrik säger, mindset, att man måste liksom visa att nej, nu måste vi, det här är inte över. Nu ska vi lyfta det här sista stunden.
Ja, för det är ganska långa perioder det handlar om. Som du sa Fredrik, att om man nu tycker att ja, vi slappnar av lite i slutet, då har man ju inte heller, dels så gör man det lätt för sig, men det är ju inte heller hela sanningen. För både matchen mot Norrköping och matchen mot Häcken och till viss del matchen mot Djurgården, så är det liksom där någonstans från minut 65-70 så har liksom, då har MFF lämnat över allt initiativ, har inget eget spel längre. En annan sak som jag har funderat på, så där jag tycker att det känns ibland som att de är lite oförberedda på givna taktiska förändringar. Vi såg ju Häcken skickade upp Peter Abrahamsson i straffområdet på en hörna och kvitterade. Och det gör de ju varje gång de ligger under. Norrköping skickade upp Lauritsen från backlinjen. Och det har de gjort. De har inte legat under så mycket den här säsongen. Men när de har behövt det har de gjort det. Och då gav vi utdelning direkt. Djurgården var inte långt ifrån att få utdelning på att skicka upp Erik Berg i slutet. Och det är ju sådana givna förändringar som lagen tar till varje gång. Och där känns det som att MFF inte riktigt är beredda på att de ska komma. Trots att det liksom står skrivet långt tidigare.
Mm. Nej, men det är väl sant, och du kanske skulle ha gjort andra förändringar. Men även om nu inte Thomasson vill säga det rakt ut, så är det ju en 4-3-3-uppställning i grunden. Man kanske skulle haft in en mittfältare till för att på ett tydligare sätt försöka ta tillbaka kommandot. Även om man förändrar positionerna så att säga på planen, så kanske man skulle förändrat ännu mer. Det är svårt att säga. Men backar vi bandet, så är det ju det som förbryllar oss ännu mer, är väl kanske att matchen mot Djurgården var ju ändå en okej tillställning, även om det nu är länge sedan, och det var en viktig seger. Men det är ju Elfsborgs matchen som kommer därefter som är det stora mysteriet och som verkligen kan skapa en oro för att läget är så pass illa som det är i tabellen, alltså att kanske Malmö inte är bättre än vad de presterar just nu.
Om jag får fortsätta på mitt gnällspår då.
Det får du.
Så är ju MFF har spelat två matcher på konstgräs mot Häcken och mot Elfsborg och inte skapat en vettig målchans på 180 minuter. Målet mot Häcken var ju, som vi har berört tidigare, en gåva från Alexander Falsetas, även om Guillermo Molins gjorde ett bra avslut på det läget som uppstod.
Mm.
Och då blir jag lite fundersam nu att Jon Dahl Tomasson säger nej, men vi ska inte träna på konstgräs, vi spelar samma spel som vanligt. Ove Rössler sa samma sak när han kom, Allan Kuhn sa samma sak när han kom, Harreide minns jag inte, men jag kan, vill minnas att det var så det också. Och sen så tvingas tränarna efter ett tag liksom utan undantag att ändra sig och inse att nej, men vi måste träna på konstgräs också när vi ska spela, för att det är ett annat spel. Jag vet inte, jag tycker de två konstgräsmatcherna som MFF har spelat, de har ju inte varit särskilt intressanta att titta på. Vad säger ni om detta?
Jag vet inte om det rent av finns någon annan bakomliggande förklaring eftersom Malmö FF numera är väl.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Svedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ett tystlåset av sig mer än tidigare. Så kan ju en möjlighet vara så här att man vill vara väldigt hemliga och det är svårt att komma åt tider kanske på Malmö idrottsplats eftersom Rosengård har en stor verksamhet. Och att man inte vill träna öppet på konstgräset borta vid stadion även om det är ganska nytt. Man hänvisar ju till coronakrisen och säkerhetsskäl att träningarna är stängda. Men jag tror ju att det finns mer bakom att man vill synas så lite som möjligt.
Så här, smittorisken är ju inte våldsamt stor om det står 5 stycken journalister på behörigt avstånd utspridda längs med en långsida.
Nej, problemet på om du tränar borta på konstgräset vid stadion är ju att det är så öppet så att då får du ha folk som kör bort folk så att säga. Men, men som sagt, jag tror att det är någon sorts... Det har ju känts som att man vill vara mer och mer hemlig. Men om det är skälet till att välja bort konstgräset, det vet jag inte. Nej?
Nej, jag vet inte om det finns någon liksom... Det får man nästan ha någon slags forskning på om det gynnar ett lag att träna på konstgräs. Men
menar inte att man nödvändigtvis måste träna på konstgräs, men man måste vara förberedd på att det blir ett annat spel.
Ja, precis. Nej, men det är väl framförallt det kommer till att... Jag vet inte om... Det är också svårt att säga någonting, men man kanske går in och tar... Kanske lite lätt på den uppgiften att man tänker att vi är vana vid konstgräs för det har spelats väldigt mycket konstgräsmatcher de senaste åren. Det är ju inte så att MFF har ju trots allt spelat ett antal matcher uppe i Borås. De vet ju vad som väntar där liksom. Även om de tror att de har en ny konstgräsmatta till denna säsongen. De la en ny här i vår. Men alltså, det är svårförklarligt liksom. Jag har inget bra svar på det. Men visst, det är ju att det har sett ut så som det har sett ut. Det är ju anmärkningsvärt.
Elfsborgsmatchen, de har ju faktiskt gjort bra matcher uppe i Borås rätt många år nu här. Elfsborgsmatchen ser väl ut som sådana här klassiskt dåliga konstgräsmatcher som MFF gjorde oftare för. Men framförallt tycker jag det gav dåliga vibrationer av Magnus Persson våren. Det var ett lag som inte visste vad de ville och... kändes väldigt vilset. Och om vi då blickar lite framåt samtidigt mitt i alltihopa detta så känns det ju som att man har delat in det här i olika omgångar här i början, men matcherna mot Östersund och Kalmar blir ju oerhört avgörande för fortsättningen här. Det är ju, den enkla sanningen är ju att Malmö måste ta 6 poäng nu och måste visa någonting, annars är ju så, guldmöjligheterna kanske borta redan innan juli månad är över. Det är ju en rätt tuff utmaning i sig själv detta. Och då är det konstgräs uppe i Östersund och sen är det ju hemmamatch mot Kalmar, ska vi säga.
Precis. Jag tittade på det. Malmö FF har 10 poäng då på 7 matcher. Det är 1,43 poäng i snitt per match. De senaste guldåren har det krävs 66, 67, 64, 66 och 66 poäng för att vinna guld då. Kanske att det blir något lägre i år i och med att jag tycker lagen byter poäng med varandra ganska mycket. Men ändå, MFF behöver någonstans i runda slängar över 2,4 i poängsnitt resten av säsongen då för att komma upp i de siffrorna. Det är oerhört svårt. Alltså det kommer ju krävas en poängmässig uppryckning ordentligt.
Det handlar ju inte bara om att Norrköping rusar ifrån, utan om man ska se det krasst ur Malmö synvinkel så har man ju missat chansen att rycka ifrån AIK, Djurgården och Hammarby som alla har haft dåliga starter, framförallt Hammarby och AIK. Man är bara ett par poäng för dem trots att vi kanske har skrattat åt deras märkliga resultat, framförallt Hammarby då kanske.
Det är ju för övrigt Hammarby som väntar efter Östersund och Kalmar.
Ja. Vi får inte glömma cupen sen.
Eller nej, det ska vi inte göra. Vi kan ta det. Vi ska ta det strax. Jag vill först fråga om det som du var inne på för en stund sedan, Fredrik, om att uppställningen mot Norrköping kändes spännande och att det kanske var, ja, med undantag för Rasmus Bengtssons frånvaro, som att det kändes som liksom det bästa laget MFF kunde ställa på benen. Och då vill jag höra, vad tycker du om Anders Christiansens roll? Hur fungerar den när han spelar längre bak i banan? Vilka fördelar och nackdelar har det?
Fördelen är väl att man får ett offensivt tänk som börjar längre ner i plan, kan man väl säga. Sen så tycker jag att det finns, alltså det är inte 100% åt ena eller det andra hållet, men jag kan tycka att Anders Christiansen, när han får den här djupa rollen, att han kanske väljer att hålla i bollen lite för länge. När han är längre upp i planen så går det jäkligt fort när han får bollen. Han ska sätta den, han är snabb i tanken och snabb i handlingarna. När han är längre ner i plan så är det som att han får lite, i och med att där är man inte ofta lika pressad, så han får lite mer tid. Och han behöver inte mer tid. Jag tycker han är så allra bäst när han får kort tid på sig och liksom går på impuls och muskelminne nästan. Det är då hans genialitet verkligen kommer till sin rätt, tycker jag. Och det har ju synts i poängprotokollet också.
Han kommer ju med mer i spelet när han är där nere på något sätt. Mm.
Men jag vet inte om han behöver vara det så
han
mycket.
Han kan ju lite korsbollar och sånt här som ingen annan gör också. Men, jag tycker det är väl många fördelar av att han är där nere. De definitivt tappar är ju den offensiva delen. Man ska ju komma ihåg att han är den som gör mest mål och mest poäng. Mm. Men det är väl så att, jag vet inte, jag lägger mycket min tillit till Ola Toivonen just nu. Det är väl så att det är naturligt att han finns i den rollen framöver. Hittar han formen riktigt så tror jag att AC kommer att vara kvar där bak.
Ja, det känns väl också som att han, eftersom han inte har spelat så himla mycket, så tiden skulle väl tala för den lösningen också.
Han vill ju helst spela längre bak i banan.
Att han hittar bättre i den rollen. För det är ju, det känns ju som, alltså, man kan hitta en lite mer liksom, ska man säga, inte en roll, för det är det vi pratar om, men ett arbetssätt där han kanske ligger lite mer på rulle på något sätt, för det blir han blev emellanåt, när framförallt när Ahmed Hodzic och Lewicki kom upp med bollen i banan, så hände det ganska ofta att Christiansen liksom bara blev stillastående bredvid dem på något sätt, utan riktigt veta var han skulle ta vägen.
Ja, men precis, för de sätter ju igång anfallen med, och så Ahmedovic ska ju våga slå de där passningarna. Då blir det ju nästan som att Anders Christiansen blir en andra vågspelare. Antingen då, till exempel Ahmedovics passning skulle fastna någonstans på vägen, då är det Christiansens jobb att liksom vinna tillbaka den bollen. Man kan liksom, ja, man kan få honom, han kan bli lite för defensiv för sitt eget bästa, tycker jag.
Nu vill du prata om cupen, Max.
Jag känner att vi kan väl inte tappa bort dem på vägen.
Det blir när är nu cupfinalen?
30 juli i Göteborg.
I Göteborg.
Tidig avspark om jag minns rätt, 17:45.
Just det, 17:45. Hur viktig är den matchen för MFF?
Den är ju viktig av ett Europa-perspektiv, att du slipper en omgång. Jag tror det kan vara en liten fördel faktiskt i det här läget. Med mycket matcher, framförallt om Malmö skulle låta sporta. Vi ska ju komma ihåg, det är en enkelmöten i Europa-kvalet. Du kan slippa en krånglig resa i dessa coronatider till något. Alltså, även om de tjatar plan så kan du slippa en resa långt bort kanske. Jag vet inte hur geografiskt den låtningen kommer att vara. Sen är det klart att det är en titel, och Jim Dahl Tomasson skulle nog med bra ha varit få in en titel och spräcka den där historien från 1989 när MFF vann cupen senast. Sen tror jag att cupen i sig själv har ett mindre värde i år i och med att det är utan publik. Det blir inte den festen på finalen, det kan man inte komma ifrån.
Vad fick ni när ni såg matchen mot Mjällby? Fick ni intrycket av att MFF liksom, att de jagar det här eller att det är lite det får gå som det går?
Det var ju lite blandade budskap i uppställningen kanske, men visst ville man och visst försökte man, men man angrep på lite olika sätt också tyckte jag. Det var intressant att se hur Mjällby bytte in. Man valde ju faktiskt att bänka en del startspelare där som man kunde byta in för att vara starkare mot slutet. Det kunde mycket väl gett utdelning. De hade inte mycket chanser, men jag är imponerad av Mjällbys start av den här säsongen måste jag säga. De kunde ju mycket väl vunnit ändå, även om de hade väldigt få chanser. Hade inte Batané och slarvat bort första straffen så hade det varit ett helt annat läge.
Vad roligt att det blev liksom någon slags sägning att MFF har tränat på straffar en del efter träningarna, så nu är de bra på det liksom. Och det visade sig mot Mjällby. Man får ju faktiskt inte glömma av att den straffningen MFF satt alltså två tredjedelar av sina straffar. Det är inte ett jättebra facit fortfarande. De missade ändå två av sex straffar här på slutet av matchen. Man räknar med Kistelins där innan. Det är fortfarande ett lite för klent facit.
Det var ju en intressant avslutning där när Kistelin liksom sänker sitt eget facit till 2 satta av 4 här på under sommaren. Det var en väldigt bra räddning av målvakten tyckte jag, men det är faktum kvarstår ändå liksom att han bränner ytterligare en straff. Och sen tycker jag det tilltar ett spel där Jon Dahl Tomasson både visade mod och dumdristighet. Det var väldigt märkligt. Det var ju väldigt klokt att han plockade bort Thelin och straffläggarskaran. Jag tyckte det var modigt och smart att skicka fram Arnel. I och med att han satte sin straff så distinkt som han gjorde så kommer han bara må bra av det här framöver. Jag satt själv och plitade ner Knudsens namn rätt tidigt. För det kändes också väldigt bra, för han verkar rätt så tuff i de där situationerna. Han har tyngd i sina skott. Men kan någon förklara för mig? För det verkar väl ingen som kan förstå hur man kan skicka en straff.
Jag antar att ditt ljud försvann, Max. Jag antar att du pratar om Bachirou.
Om någon kan förklara varför han skickas fram. Det är för mig en fullständig gåta vad som än har hänt på träning. Killen kan ju inte skjuta. Och det är liksom inget illa ment. Men för att vara professionell spelare så kan han ju inte skjuta.
Han satte ju ett jäkla volleymål när han mötte MFF Östersund när de vann. Var det 2016 eller något resten? Jag tror inte det handlar så mycket om straffar om... Alltså, det handlar ju om att man rullar en bredsida i mål egentligen. Det behöver ju inte vara det som har inte det mest distinkta skottet, men det är inte riktigt det som krävs alla gånger på straffläggning. Jag tror att det var att han är mentalt stark som var anledningen till att han slog en straff. Sen så handlar det också om hur pigg och fräsch känner man sig i benen och sådär. Men jag tror framförallt det har att göra med att han räds inte de stora uppgifterna. Han har ofta varit som bäst i de stora matcherna. Jag tror att det handlar om det. Att han fick slå en straff helt enkelt.
Kan man fråga hur det står till med hans mentala tillstånd efter det här? Alltså, han har ju våren fram till den här straffen kan man inte påstå har varit hans bästa period i Malmö FF. Och insatsen mot Norrköping var ju hans klart sämsta match sedan han kom hit.
Ja, den var inte vass. Det var den verkligen inte. Man vet ju inte.
Då frågar man ju sig om den straffmissen trots allt betyder någonting för honom.
Jag vet fan. I och med att MFF ändå vann straffläggningen så tror jag inte det är någonting som han gräver ner sig så mycket för. Han känns ju, han känns ju fortfarande mentalt stark och så. Men det är alltid svårt att ge sig in på och analysera sånt. Vad beror det på? Är det liksom... För vissa spelare blir ju, trots att de är till och de bästa, kanske liksom ja, han kanske var mogen att lämna MFF i vintras och gå vidare till ett nytt äventyr. Det kan, alltså, nu säger jag inte att det är så i det här fallet, men det kan ju vara sådana saker som spelar in. Det är så personligt liksom, och som gör det. För att jag tror, det har inte att göra med att han är dåligt tränad eller något sånt där, eller blivit en för gammal eller tappat tempo och sådär. Hans roll på planen har ju inte förändrats. Han är väl en av de spelare som ändå har ganska mycket samma direktiv från förra året egentligen. Så jag vet faktiskt, det är jättesvårt att säga liksom. Det är nästan han själv som får svara för det. Jag tror det är svårt att analysera sådana bitar. Jag kan inte hitta något sånt där spel, att han har fått en så ny roll som är svår för honom att hantera eller något sånt där. Det tror jag inte.
I övrigt så cupmatchen mot Mjällby, där var det ju alltså MFFs problem i ett antal matcher har varit att komma till vettiga avslut, så var inte det riktigt fallet i Mjällby. Där var det ju snarare avsluten som var problemet. Bra målvaktsspel visserligen, men en eller två av alla de riktigt bra lägen som MFF hade måste ju gå i mål. Ja.
Har jag sagt det? Ja, men det är ju, vad ska man säga? Det är ju att det finns ju, det är också sånt som är väldigt svårt att analysera. Sitter det i huvudet? Jag menar, Anton som får ett inspel av Erik Larsson, tror jag, på om det är den första eller andra förlängningshalvleken där. Det är ett bedrövligt avslut i det läget. Det ska vara en touch i mål bara. Det är ju liksom en underkänd insats liksom av honom, att han inte gör mål. Jag vet inte om ni minns vilken situation jag...
Nej, det är det när han är väldigt nära mål.
Ja, han ska egentligen bara styra in den i mål. Ja. Och det är liksom... Ja, det är...
Ja, ja, och Thelin har ju en där i första halvlek när det nästan är öppet mål. Eller målvakten är ju i alla fall överspelad och så träffar han inte riktigt bollen.
Och sen den bästa chansen då som är straffen. Ja. Det är svårt att säga liksom. Ja, och det måste vara frustrerande också när man väl kommer till avsluten, så sätter man inte dem. För problemet tidigare har ju varit att man liksom inte riktigt skapar de här chanserna.
Och det problemet är ju lite grann... vad var det jag skulle säga?
Problemet är, jag vet inte... missade målchanser att göra möjligt.
Ja, men problemet är att tiden tickar iväg så fort nu här. Alltså det spelas matcher med i rask takt. Liksom det är inte mycket att vinka på, va? Utan tåget kör iväg här rätt så snabbt.
Ja, det är ju ofta så med såna här, de här perioderna. Det var ju, man ska inte dra för stora paralleller till 2018 och våren där med Magnus Persson, men då var det också ett ganska intensivt matchande under den perioden. Och det blir liksom som att MFF kunde aldrig verkligen felanalysera eller prata igenom vad det var som gjorde att det inte stämde. Liksom, utan det bara fortsatte hela tiden. Och de fick aldrig något break. Liksom. Det blir, som sagt, dels så skapar man inte chanser. Och när man väl gör det så missade man chanserna. Det blir liksom det blir som att... Och så sprids det en dålig känsla liksom. När en anfallare kommer i ett sånt läge, så vet han inte, då har han inte självförtroende nog att bara dra till liksom. Och det sprids liksom, och det blir en negativ spiral och där, och så fortsätter det, och man liksom, man tappar de här viktiga känslan liksom.
Ska vi se här. Jag funderar på nu har vi... Det är onsdag förmiddag när vi sitter och pratar. MFF spelar alltså i Östersund på torsdag kväll och sen hemma mot Kalmar på söndag och hemma mot Hammarby kommande torsdag. Max, du sa att det krävdes 6 poäng på de två kommande. Jag skulle säga att det krävs 9 poäng på de här tre. Om det är så att de vill hänga med.
Men det är på något sätt att eftersom Östersund och Kalmar är sådana lag som vill du vinna guld, så måste du vinna de här matcherna nu. Så det tar de först, så att säga.
Precis. Och tittar man på Norrköping, så har ju de Örebro, Sirius, Varberg, Falkenberg, Mjällby sina kommande matcher. Så ja,
Det betyder mindre än någonsin i årets allsvenska.
De möter ju tre lag i topp fem.
Ja, sant. För visst, jag kom på det när jag sa det, att det var ju topplag allihopa. Nej, men det är inte så jättemycket som talar för att Norrköping helt plötsligt ska bara tappa massa. De har ju Mjällby hemma också till exempel. Det är ju en helt annan sak än att åka till Strömvall.
Är det något, om man jämför med de senaste matcherna, vill ni se några förändringar? Är det något som ni tycker skulle behöva lite mer speltid eller har förtjänat lite mer speltid, eller ska man köra?
Det är ju helt omöjligt att säga vem som förtjänar mer speltid, men inte sena träningar. Det går ju inte att säga det.
Ska man köra på Norrköpingsspåret och inte rotera så mycket?
Ja, jag tycker nog det. Jag tycker att MFF kan... Jag vill gärna se att man tar sig an matchen på i stort sett samma sätt. Sen så kanske Jo Inge Berget är ju uppenbarligen inte speciellt formstark. Där kan man göra någon... Alltså, någon positionsbyte tycker jag absolut. Det kanske man till och med måste göra. Men i grund och botten, den här, om det är så man tänker sig att spela. Och det såg ju bra ut under framförallt första halvlek då. I alla fall till sista... fram till det sista avgörande momentet, så är det ju när Toivonen, Kistelin och AC centralt offensivt som, och Rex då på en kant ihop med Knutsen, så där är det ju att bygga på liksom.
Faktum är att historiskt har ju faktiskt Malmö varit som bäst de här sommarperioderna när man har haft väldigt mycket matcher. Visst, man har roterat en del, men inte jättemycket. Roteringen, det jag kan tycka är bra, att man har fått igång många spelare, och det kanske andra lag får problem med längre fram. Men nu så måste man ju fokusera på här och nu och inte tänka för långt framåt. Man får nu chansa lite och slita hårt på en del spelare faktiskt.
Ja, är man inte med så har man ju ingenting för att man har sparat dem.
Nej, det blir ett sparande utan ränta.
Bra där. Har ni några fler tankar att dela med av, eller tycker ni att vi ska knyta ihop säcken där?
Ja, men det kan vi väl göra. Vi har inte varit uteslutande positiva.
Känns det så? Men vill ni få chansen att avsluta med någonting lite positivt?
Ja, vi har ju varit en del. Ja, vi har fått skäl för det att vi är för negativa kanske, men det är ju en
konstig. Jag ska säga så här, att jag läste direktrapporten och läser kommentarerna från Mjällby-matchen. Och om det är så att folk tycker att vi är negativa, så är det ju en västanfläkt jämfört med vad läsarna hävde ur sig då.
Ja, jag gick in, jag vet inte varför, jag har nästan aldrig gjort det förut, men jag fick syn på MFF skrev något i stil med en fin insats som bara gav en poäng eller något sånt där på ett Facebook-utlåtande. Det kommentarsfältet under den, det var liksom inte, jag råder inte spelarna gå in och läsa den, kanske inte klubbledningen heller faktiskt. Det var, man skulle kunna tro att MFF låg sist och höll på att åka ur när man läser den, så är det ju inte. Jag tror fortfarande att 7 poäng upp till Norrköping, inget omöjligt avstånd på något sätt. Liksom. Det är väl snarare kanske där att den här offensiven, det måste bara hända någonting där nu. Och snarare så, jag tycker att MFF har en oerhört solid grund. Och jag tycker man försvarar sig över hela plan på ett väldigt bra sätt. Och ganska mycket fungerar i den här återerövningspressen också. Det är bara att man, när man väl har återerövrat bollen, så måste finnas tydligare idéer för vad man vill hitta på med bollen. Så att det är egentligen så ligger ganska mycket på plats för MFF. Det är det sista liksom som saknas, tycker jag.
Det är intressant det här med supportarna. För att om man lägger samman allting de har sagt i kommentarer hos oss och andra, så är allting värdelöst och alla ska avgå. För de har så väldigt olika åsikter om vad det är som är problemet. Men det som kommer igen, det är ju det här med lite mål på fasta situationer. Varför händer ingenting runt straffområdet? Jag tror det är den paniken som har börjat sprida sig bland supportrar, liksom, att man känner att man ser inte riktigt någon väg ut, man ser inte någon som självklart kommer att göra de här målen. Så att det finns en oro ute bland supportrarna också, det är ingen tvekan om det. Kraven är ju höga i Malmö, men en bra vecka nu så kan mycket förändras faktiskt. Jag tror att Norrköping kommer att börja tappa poäng också.
Vi återkommer vad lider. Vi ska försöka se till så att det inte dröjer riktigt lika länge till nästa avsnitt. Men vi har samtidigt väldigt svårt att utlova exakt när det blir eftersom fortfarande lappar och lagar
med precis
semestrar och så. Det här har hur som helst varit avsnitt nummer 216 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!
Hej, hej. Hej.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers Elite träolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.